Springfield, Ohio är måltavla för rasistiska attacker. En svart nazist och tragedin som är familjen Kennedy. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 206, inspelat lördagen den 21 september i Nordens år 2024. Och det är helt otroligt att det bara har gått 2 veckor sedan förra avsnittet. Det har hänt alldeles för mycket. Alldeles för mycket. Och det här avsnittet har varit svårt. Eller det har varit en möjlighet till förbättring för mig att försöka få sammanfatta de här veckorna. Och framförallt för att som jag alltid försöker göra så försöker jag hitta det jag tycker är det illustrativa temat. Och att försöka följa upp med historien som har lett till att saker och ting har kunnat bli som det är. Och jag följer bland annat dramat kring borgmästaren i New York. En mycket ovanlig man och som det verkar en fenomenalt korrupt man vid namn Eric Adams. Eric Adams som om inte annat har gett oss den lilla rappen. All my haters are waiters at the table of success. Vilket är fantastiskt. Men i alla fall, det är mycket på G, men ingenting verkar vara klart än. Så det är inte mycket jag kan lägga till än så länge. Men även Puff Daddy, P. Diddy, har hamnat i fängelse. Sitter tydligen häktad under självmordsvakt. Efter att det då har uppdagats, som det har ryktats om i många, många år, att han har hållit sexfester, kan man väl kalla dem, där inte alla hade gett sitt tillstånd och inte ville vara där. Jag vet inte, det verkar väldigt otrevligt alltihop, men det är mycket spänning nu därför att Diddy, som han valde att kalla sig själv, är ju självklart inblandad i eliten, i nöjesindustrin i Amerika. Så vad han har på andra berömda, rika människor vet vi inte. Och vi får väl se om han överlever så att det kommer till rättegång. Men han verkar ha gjort en massa inspelningar av sina fester. Men vi får se vad som händer med det. Det är en sak som händer. Och i förra avsnittet så sa jag ju att det är 10 stater där abortfrågan står för folkomröstning. Efter att en domare i Missouri av svepskäl hade tagit bort den frågan från delstaten. Men Missouris högsta domstol sa nej, 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 så får du inte göra, så att nu får även delstaten Missouri rösta om abortfrågan i det här valet. Och efter skolskjutningen i Georgia så har det varit hot mot skolor landet runt. En massa skolor har blivit tvungna att stänga och ringa polisen och göra bombsökningar och allt vad det är. Och självklart de här genierna som det är oftast inte särskilt välanpassade studenter som tycker att detta är väldigt roligt. Och de är oftast inte särskilt svåra att hitta. Så det blir ju rättsliga efterföljder av det och plus självklart stressen, paniken, skräcken för både elever och föräldrar. Och kongressen är tillbaks efter sitt sommarlov. Saknade du vår kongress? Det gjorde inte jag. Men de har mycket att stå i nu. De måste nämligen godkänna en budget innan 1 oktober. Annars kommer myndigheterna att stänga. Vilket har hänt förut och mycket möjligt att det kommer att hända igen 1 oktober. Därför att det här är en sån här sak som bara måste göras. Alltså annars stängs myndigheterna. Och det är lätt att göra. Det är bara en fråga om att lägga igenom ett förslag som säger vi fortsätter precis som det är fram till nyår eller vad det kan vara. Och sen så kan alla fortsätta med sina vanliga saker. Men nej, 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 nej. Därför att Trump och MAGA-republikanerna kräver att en lag som de har plitat ihop som ska göra det förbjudet att rösta för människor som inte är medborgare måste vara med i det här lagförslaget. Vilket alltså ingen sansad människa vill, därför att det är redan olagligt för icke-medborgare att rösta. Det här lagförslaget skulle göra det dubbel plus olagligt. Vilket delvis är den här, den stora lögnen, valförnekelsefantasin. Alltså som Trump säger många, många gånger, att miljoner icke-medborgare röstar i våra val och stjäl valen, etc. etc. Och det finns inga bevis som helst. Detta är ett rent påhitt. Det har hänt att människor som inte är medborgare har lyckats registrera sig att rösta. Det är kanske ett par stycken är vad som har hittats. Kanske ett par stycken. Alltså inte överhuvudtaget nog för att det skulle påverka valen. Men det är ju ett sätt att hetsa upp basen och att just förstärka den stora lögnen att valet var stulet. Icke-medborgare, och de använder alltid ordet illegals. Jag menar att icke-medborgare röstar och det är valfusk och allt sådant. Plus att det här lagförslaget också kommer att göra det svårare att registrera sig att rösta. Kraven på hur du ska bevisa ditt medborgarskap skärps. Vilket framförallt kommer att potentiellt påverka kvinnor. I och med att många kvinnor byter efternamn när de gifter sig. Även en del män, och en del byter ju bara efternamn för att de vill. Men det blir svårare att bevisa att du är medborgare på det viset. Men vår talman Mike Johnson har väldigt svårt att hitta nog med röster. Så att det kanske stängs myndigheterna igen 1 oktober. Och det vore ju, som alla sansade politiker vet, vore fullständigt politiskt självmål av republikanerna att stänga myndigheterna precis innan valet. Men bara för att det vore politiskt självmål betyder ju inte att de inte gör det ändå. Och detta, som sagt, detta drivs alltså av Trump. Och lite granna om Trump här nu. Det har ju inte varit särskilt roligt för honom efter att Biden drog sig ur valet. Och jag hittade en artikel, och den är självklart länkad som allt jag pratar om på amerikapodden.com/avsnitt/206. Några sociologer har fortsatt forska i det här. Vad är det för sorts människor som röstar på Trump? Vad är hans bas? Hur kan någon rösta på honom? Och vad de här sociologerna fann var att den här basen, alltså de som sätter stora flaggor på sina lyfta pickup truckar och allting sånt, är relativt välbärgade människor i fattiga områden. Alltså de områdena av landet som håller på att utarmas. De som ändå har det bra där är de som är argast. Bilhandlaren, advokaten, de människorna i de här ställena där det inte går bra. På landsbygden framför allt. Och de är mycket arga över att kulturen lämnar dem bakom. Är det senaste från några sociologer. Så Trump, det gick ju dåligt i debatten mot Harris. Väldigt, väldigt dåligt, och han var så desperat efter att han gick ut i spinrummet direkt efter debatten och försökte hävda att allting hade gått helt enligt plan. Och det här, när kandidaten själv, för spinrummet finns ju då så att alla journalisterna kan ställa frågor till de som är inblandade i kampanjen, inte kandidaterna utan deras representanter i spinrummet som kan förklara hur deras kandidat, hur det gick jättebra för dem och jättedåligt för den andra. Men att en kandidat själv går ut i spinrummet ses som en ren desperation. Ren desperation. Och en av de fantastiska sakerna som hände under den här debatten var då att han blev tillfrågad om Affordable Care Act. Du säger att du vill ta bort Affordable Care Act. Eller du säger att du har ett bättre plan. Vad är din bättre plan? Och då svarade han, jag har koncept till en plan. Alltså det här som Affordable Care Act, alltså Obamacare, som har hatats av republikaner ända sedan det infördes av Obama. De har gjort allt för att kunna ta bort den och har hela tiden sagt att de har en bättre plan. Och det var ju när Trump var president så försökte de ju ta bort ACA utan ersättning. Bara ta bort den. Och den stora grejen med ACA som ju har många problem är ju att den ger skydd för pre-existing conditions. Innan Obamacare, om du till exempel fick cancer och sen så bytte du försäkring, vilket du gör med automatik rent praktiskt om du byter jobb, så kommer inte din nya försäkring att täcka cancer. Så du är körd. Under den tiden så sa Trump flera gånger att jajamän, han hade en bättre plan. En mycket bättre plan. Världens bästa plan, självklart. Kommer om 2 veckor. Kommer på tisdag. Och den kom aldrig. Och det var ju alltså när de misslyckades med att ta bort Obamacare. Som alltså hade påverkat sjukvården för 20, 30, 40 miljoner amerikaner. De misslyckades trots majoritet i både senaten och representanthuset. Det var ju då John McCain, den nu framlidne John McCain, en av hans sista akter i kongressen, var att ge tummen ner för att återkalla ACA. Men vi har en mycket bättre plan, den är klar med 2 veckor. Och nu alltså, 7 år senare, jag vet inte exakt hur många år, men en hel bunt med år senare blir han tillfrågad om exakt samma sak och svaret är, jag har ett koncept till en plan. Ja, men om han på något sätt nu vinner valet och har majoritet i senaten och representanthuset så kommer de att försöka ta bort den igen. För att det är ju Obamas plan. Och efter detta debattfiaskot så har han blivit allt mer obalanserad. Ett litet axplock om du inte följer efter eller följer med i vad han säger. Så bland annat då, immigranter är djur, inte människor. Kamala är kommunist. På en del ställen så mördas barn efter födseln. Alltså en abort begås efter att barnet har fötts. Vilket aldrig har varit lagligt någonstans, för det är ett mord. Också att skolor ger studenter transkirurgi. Så alltså du skickar din telning till skolan och sen kommer de tillbaka efter ett par dagar som ett annat kön. Och sen efter några år så undrar de här barnen, vem gjorde detta mot mig? Vilket också amerikanska skolor ber om studiematerial. Om du har ett barn i en vanlig amerikansk skola så får du hem en lapp i början på terminen. Kan du vara snäll och skicka med pennor och papper och vad det nu är. De har en shoppinglista till föräldrarna. Men på något sätt så har de här skolorna egna kirurgier. Där de utför transkirurgier på dina barn utan att du vet om det. De bara kommer hem och är ett annat kön. Andra resonabla saker som man har hävt ur sig nu som sistone. Om Kamala blir president så kommer Israel sluta existera. Sluta existera. Och här har vi då ett citat översatt som vanligt av mig med hjälp av DeepL. Som är det enda AI-elementet i den här podden. Allting annat är handgjort. Citat, de kommer från Kongo, de kommer från Afrika, de kommer från Mellanöstern, de kommer från hela världen. Asien, mycket av det kommer från Asien. Och vad som händer med vårt land är att vi bara förstör livsstrukturen i vårt land. Och vi kommer inte att ta det längre. och du måste göra dig av med dessa människor. Slutcitat. Wow. Lite rasistiskt, kanske. Sen annat citat som handlar ut på Truth Social. Jag hatar Taylor Swift. Detta efter att hon hade gett sitt stöd till Harris-kampanjen. Och också efter att hans vicepresidentkandidat hade satt foten i klaveret extra mycket, vilket vi kommer att prata om senare. Och nu, natten mot idag, så la han ut en lång grej, bara versaler, helt bara versaler. Där han då sa att kvinnor kommer att få det fantastiskt under mitt presidentskap. Så fantastiskt att de aldrig kommer att tänka på abort igen. Och han sa inte ett ord om hur han skulle göra att kvinnor skulle få det så mycket mer fantastiskt. Så fantastiskt att de inte kommer att tänka på abort igen. Vad betyder det ens? Och han har också startat någon vag kryptogrej som han uppenbarligen inte själv förstår. Men jag tror det är hans söner som pushar honom till det här. För det finns ju enkla pengar att göra i kryptomarknaden. Och så var det skandal på Arlington. Arlington är ju vår federala militärkyrkogård. Vilket anses och är, tycker jag också, en helgad plats. De som har stupat för landet vilar där. Och de har regler. Det är en stor kyrkogård i och med att vi har många krig. Eller har haft i varje fall. Att man får inte göra kampanjevenemang. Speciellt i de nyare gravarna. Därför att det ses ju och är fullständigt osmakligt. Och endast personalen får fotografera i de här områdena. Och som sagt, inga kampanjevenemang. Så Trump åker självklart dit och håller ett kampanjevenemang. Och en medlem i personalen försökte stoppa honom och hans crew. Och blev då nedputtad. De puttade henne. Någon puttade henne så hårt att hon föll. Och sa sen att den här personen var mentalt instabil. Och visst tog Trump en bild vid en grav med tummen upp och ett stort grin. Den här personen i personalen vågade inte lägga in en polisanmälan i och med att det skulle ju leda till dödshot från kulten. Och ytterligare ett mordförsök mot Trump. Den här gången var det en allmän galning när han var ute och spelade golf på sin golfbana, vilket han ju gör väldigt ofta. Men Secret Service såg honom. Han hade en rosa t-shirt när han låg och gömde sig i buskarna. Den här mannen hade många rättsliga och mentala problem. Och polisen, hittade en polis som brukade ha att göra med honom när han tidigare hade mentala problem och polisen tillkallades till hans hem. Och den här polisen sa, lever han än? Jag trodde han skulle vara död eller i fängelse nu. Så det är den sortens person som inte har fått den mentala hjälp han uppenbarligen behöver. Men enligt Trump så är det Harris fel. Demokraternas fel, för de hetsar upp sina anhängare mot honom. Och apropå att hetsa upp sina anhängare, vi visste ju att det här skulle bli väldigt rasistiskt under sluttampen på den här valkampanjen, i och med att Harris är en svart kvinna. Så Springfield, Ohio. Man måste lägga till statens namn, därför att varje stat i Mellanvästern har en Springfield. Springfield är också den fiktionella staden där The Simpsons utspelas. Men i alla fall, Springfield, Ohio är en döende stad i rostbältet. Ungefär 60 000 invånare, så ungefär som Skövde. Och stadens ledare ville ju självklart inte att staden skulle dö ut. Och det är staden har samma problem som alla landsbygdsstäder har. De unga flyttar bort och ekonomin förstörs. Vanliga. Men de satte sig ner och kom på en plan som skulle leda till ekonomisk förnyelse i staden och leda till nya jobb. Och den här planen funkade. Så nu behövde de arbetare. För som sagt, de flesta unga har flyttat bort. Så ungefär 10 000 haitier flyttade till Springfield. Vi vet inte det exakta talet. Trump och Vance säger 20 000. Jag har sett en del som säger mellan 2 och 5 000. Men det verkar som om runt 10 000 är vad folk tror, de som kan. Men vi vet inte det exakta talet. Men de här haitierna flyttade till Springfield. Tog de här jobben, de nya jobben. Och alla var glada. Det är viktigt här från start att säga att de här haitierna är dokumenterade. De har uppehållstillstånd, de har arbetstillstånd. Så det här med att de är illegals är en lögn. Helt enkelt en lögn. Och det blir ju så, immigranter samlas. Det har ju alltid varit så genom inte bara Amerikas historia utan mänsklighetens historia. Du har ju som här svenskbygderna i Minnesota, alla tyskarna i Wisconsin, i New York, Little Italy. Därför att det är ju mycket lättare att vara med landsmän när du är i ett främmande land. Affärerna har råvarorna så att du kan laga din mat. Folk pratar ditt språk, de kan hjälpa varandra att navigera den nya situationen. Så rykten uppstod. Icke helt oförväntat att haitierna stal och åt folks hundar och katter. Och det här började ju i feberträsken och sen så hoppade Trump och Vance på detta med båda fötterna. Kris i Springfield som hävdar alltså att haitier äter dina husdjur. Haitier har också, och detta är saker som framförallt J.D. Vance har legat i täten, i bräschen för det här. Haitier mördar människor. Haitierna tar med sig HIV och tuberkulos. Så att nu vill Vance att vi ska utföra massdeporteringar från Springfield. Alltså av massdeporteringar av människor som har uppehållstillstånd. Och det här är ju verkligen masken är av. Det här är Ausländerraus, etnisk rensning. Och framförallt, det här är ju direkt, du behöver inte läsa mycket om Tyskland på 30-talet. För det här med att de tar med sig sjukdomar. Vidrigt, fullständigt vidrigt. Och har självklart då lett till bombhot mot stadens sjukhus. Stadens skolor, stadens stadshus. De har tvingats ställa in planerade evenemang. Poliserna sveper nu skolorna varje dag. Och Proud Boys har dykt upp. Kommer du ihåg dem från Charlottesville? Och de har ju, många av deras ledare är ju i fängelse nu efter 6 januari. Så jag antar att de har haft ett par ombyggnadsår. Och nu är de tillbaks. Proud Boys. Och också rena nynazister som inte försöker dölja det överhuvudtaget. Ett glatt gäng som kallar sig för, och jag svär, jag hittar inte på det här. Jag önskar hitta på det här. De kallar sig för Blood Tribe. Mm, bra, bra. Så haitierna är skräckslagna. Och det här, det finns ju haitier spridda över landet. De är skräckslagna allihop. Inte bara de i Springfield. Och det är också extra obehagligt med här just för att haitier är ju inte bara svarta. Utan de är ju de extra läskiga svarta. Voodoo. Och haitien är ju urfattigt. Har straffats en massa gånger. För att de hade den enda framgångsrika slavrevolten i väst. Så att de har straffats sedan dess av både Frankrike och Amerika. Och Vance konfronterades om att allt han hade sagt är lögner. Dels haitierna har uppehållstillstånd, de är inte där illegalt. Finns inga rapporter om saknade husdjur som ätits. Förutom tydligen de hittade någon rädd gammal kvinna på Facebook som hade lagt ut någonting om att hennes katt hade försvunnit. Miss Sassy hette katten. Hon hittade den sen i källaren ett par dagar senare. Men hon hoppade ju självklart direkt till slutsatsen att det måste vara haitierna. Vilket får mig att tänka på när den första Kina-restaurangen öppnade i Skövde på 70-talet någon gång, måste det ha varit. Den hette Taipak och kallades självklart i folkmun för Flåkatt. Och det gick rykten ända fram tills jag flyttade bort från stan att någon hade sett flodda katter hänga i gränden bakom restaurangen. För man vet ju hur de är. Men hur svarade då Vance på detta att du ljuger nu? Då sa han, inte ett citat men väldigt nära. Om jag måste skapa berättelser så att de amerikanska medierna faktiskt uppmärksammar det amerikanska folkets lidande så är det vad jag kommer att göra. Och Vance tycker heller inte att det här visa-programmet som haitierna använder för att komma in i landet lagligt. Han tycker inte att det programmet borde finnas så att det borde vara olagligt. Alltså är de olagliga. Även om en människa kan inte vara olaglig. Men han tycker alltså att det här programmet är något som Harris har hittat på. Så att det är olagligt alltihop. Så det är alltså det där vi är. Trump och Vance erkänner att de ljuger. De bryr sig inte. Men jag ska säga, Trump ljuger mycket bättre än Vance. Vance är inte duktig på det heller. Han känner alltid, jag är väldigt smart så jag måste förklara så att du förstår varför jag gör så här. Medan Trump bara säger det och fnyser. Men lögner är det. Rasistiska lögner, pratar om etnisk rensning. Så det finns inte många hundvisslor längre. Men ett litet utvik här, därför att det är har varit mycket i media om det och är väldigt i zeitgeisten. Situationen i North Carolina. Jag har ju pratat om att republikanska partiet har enorma problem numera att hitta kvalificerade kandidater. Det blir mer och mer märkliga typer och rena sprittsprångande rasister. Men de har överträffat sig själva i North Carolina. North Carolina är väldigt viktigt. North Carolina är en swing state. Så den kan gå åt ändra hållet i Electors College. Deras nuvarande lieutenant governor är en man vid namn Mark Robinson. Han vill nu bli guvernör. Robinson är en stor svart man. Och han blev berömd 2018 när i något town hall, city council möte, någonting sådant, där han argumenterade mot vapenkontroll. Robinson är stor. Fysiskt stor, högljudd, pratar alltid enormt självsäkert. Perfekt republikansk kandidat för 2024. Men han har varit känd som en allmän galning länge. Han har tillbringat en massa år på Facebook med att vara galen. Antisemit, hatar judar, förintelseförnekare. Är en fullständig abortmotståndare, alltså inga undantag, bara inget. Trots att han och hans fru har haft en abort själva, men det är nolltolerans för aborter för andra. Han har också sagt saker som att svarta amerikaner har aldrig haft det bättre än under Jim Crow. Som alltså den här brutala rasismen efter inbördeskriget. Han tycker att civilrättsrörelsen tog rättigheter från svarta. Och Robinson hotar nu den republikanska vinsten i North Carolina. Det verkar ganska säkert. Man kan ju aldrig veta dessa dagar. Men han hotar den republikanska vinsten. Han kommer antagligen inte att bli guvernör. Det verkar ganska osannolikt. Men det handlar ju om i de här valen att för att det är så få röster som gäller att få ut sina väljare. Du måste få dem till valurnorna. Du måste ge dem entusiasm att göra det. Så turnout. Du måste få turnout. Och en kandidat som Robinson som är direkt osmaklig. Han, tro mig, det kommer mer. Det kommer mer. Men en kandidat som är direkt osmaklig kan leda till att folk helt enkelt bestämmer sig för att stanna hemma. Vilket vore katastrofalt. Så enligt ögonvittnen, det kom en rapport för någon månad sedan tror jag det var. Tiden är ju en platt cirkel numera. Men han brukade på 90-talet så brukade han tillbringa 5 kvällar i veckan i en porraffär där han hyrde bås. Ja, detta var ju innan internet uppenbarligen. Och generation Z har ett nytt slanguttryck som kallas för gooning. Eller att någon är en gooner. Vilket alltså är en porrmissbrukare. Och uppenbarligen Robinson har han tycker om porr väldigt, väldigt mycket. Och kom ihåg, han kör för det republikanska partiet. Han kallar sig själv för en familjeman. CNN släppte en artikel nu i veckan. Det visade sig då att för något årtionde sen så hade han reggat sig på porrsajter och lämnat kommentarer där. Han använde samma namn på många sajter. Mini Soldier. Jag inte riktigt vet vad han tänkte där. Men han har använt det här på många sajter. Även på hans samma e-post använde han på... Eller den e-postadressen användes, ska man säga, på sajten Ashley Madison. Som fanns i typ en kvart och var där man kunde, om man var gift, så kunde man hitta människor att ha affärer med. Och det visade sig sen att hela den här sajten var en scam. I princip alla kvinnors profiler som fanns på där var falska, etc. Men han tyckte om en sajt som hette Nude Africa. Jag tror den fortfarande finns. Jag har inte besökt den, för det finns gränser för vad jag gör för podden. Men i hans kommentarer på den här sajten, och kom ihåg, först och främst, du reggar dig på en porrsajt och lämnar kommentarer. Där har han sagt saker som att han gillar transporr. Okej. Han säger att han fullständigt, som resten av republikanska partiet, avskyr ju transmänniskor mer än hin håle. Men gillar transporr. Han föredrar Hitlers ledarskap över Obamas. Han vill återinföra slaveriet. Det tycker han är en bra idé. Kom ihåg, svart man. Han skulle kunna tänka sig att köpa några slavar. Uppenbarligen är han inte smartaste. Den vassaste kniven i byrålådan. Men det är inte så det fungerar, herr Robinson. Om landet återinför slaveriet. Så är inte du på den sidan, trodde jag att du skulle förstå. Han samlar också på SS-miniatyrer och kallar sig själv en svart nazist. Och CNN kunde inte trycka, detta var ju en porrsajt, de kunde inte trycka mycket av vad han skrev på den här sajten. Och jag har sett en del av hans kommentarer om... Kommentarer, tankar och åsikter om sex. Och det finns inte nog tvål i världen för att jag ska kunna någonsin känna mig ren igen. Så jag tänker inte upprepa något av det här. Men om du är intresserad, finns på internet. Men var varnad. Sen också som bonus. Självklart så gick ju journalister ut och letade efter ställen där folk hade reggat sig med den här samma e-postadressen som han använde. Och de hittade den på Duolingo. Där man alltså kan gå, det är alltså en legitim tjänst där man kan lära sig språk. Vad ville han lära sig? Han ville lära sig tyska. Trump gav Robinson sitt helhjärtade stöd för ett tag sedan. Och kallade honom för Martin Luther King på steroider. Men det finns en möjlighet att han vinner. Liten. Men man vet ju aldrig. Sen, det ju, måste vara väldigt intressant. För om du är en evangelisk kristen och republikan, hur gör du? Jag misstänker att många av dem helt enkelt inte kommer att rösta eller bara hoppar över just det racet. Men som sagt, kandidatkvalitet är väldigt, väldigt viktigt. Vi har haft en Kennedy i nyheterna. RFK Jr., alltså Robert F. Kennedy Jr., som är familjens svarta får. Och Kennedy-familjen är väldigt viktig i och med att de är så nära en kungafamilj som landet har. Menar, vi har våra dynastier som familjen Clinton, men Kennedy är något alldeles speciellt. Till exempel så gifte sig Schwarzenegger med Mariah Shriver, som är syskonbarn till JFK och RFK. Sen skilde de sig efter att han hade gjort en hushållerska på smällen, hoppsan. Men Kennedy, namnet handlar ju om Amerikas guldålder, rymdåldern, kalla kriget, missilkrisen på Kuba. John F. Kennedy, han var en stilig, stilig kar. Verkligen utsöndrade karisma. Och gifte sig med Jacqueline Bouvier, som sen då blev Jackie Kennedy och Jackie Onassis, Jackie O. Och de kallade ju hans vita hus för Camelot. Det var så mycket, det var framtidstro, det var tro på Amerika. Och JFK själv var ju en krigshjälte. Han förde befäl över en torpedbåt i Stilla havet under andra världskriget. Den här torpedbåten rammades av en japansk kryssare mitt i natten. Det var tydligen becksvart. Och Kennedy och resten av besättningen simmade flera kilometer till en ö. Och han drog en av besättningen med handtaget på flytvästen och simmade sen till andra öar för att hitta vatten så de skulle överleva. Han blev dekorerad för allt detta. Men John F. Kennedy ville inte bli president. Det var inte så hans liv skulle gå. Utan det var hans storebror, Joseph Jr., som skulle bli presidenten. Pappan, Joseph Kennedy Sr., drömde om att en av sönerna skulle bli president. Joseph Jr. avled i andra världskriget när hans bombplan sköts ner, var tydligen ute på ett hemligt uppdrag. Så John fick axla den här manteln. Och Kennedy, Joseph Sr. hade alltså lyckats bli vansinnigt förmögen. Enormt. En av de rikaste människorna i landet efter den stora depressionen. Och det är lite oklart vart den här förmögenheten kom ifrån. Har alltid gått rykten om att Joseph Sr. var spritsmugglare under förbudstiden. Men det finns inga bevis för det som någon kan hitta. Men Joe Sr. ville att hans barn skulle gå in i public service. De skulle bli politiker. Och John F. Kennedy hade stora medicinska problem, vilket mörkades för allmänheten. Här är från en artikel på PBS. Som barn var Kennedy nära att dö i scharlakans feber och hade också allvarliga matsmältningsproblem, troligen spastisk kolit eller irritabel tarm, som plågade honom resten av livet. Som ung led han av urinvägsinfektioner, prostatit och ett sår på tolvfingertarmen. Och mer känt var hans ökända ryggrads- och ryggproblem som började när han spelade fotboll på college. Hans ländryggssmärtor var så svåra att han till en början avvisades av både den amerikanska armén och flottan när han anmälde sig som frivillig till tjänstgöring under andra världskriget. Men genom familjekopplingar så blev han godkänd att tjänstgöra och blev alltså sen en dekorerad hjälte. Sen 1944 så genomgick Kennedy den första av fyra misslyckade ryggoperationer. Det är också från PBS. Han genomgick ytterligare 3 operationer mellan 1954 och 1957 medan han var amerikansk senator. Ryggoperationerna som innefattade fusioner av ländkotorna och insättning av metallplattor komplicerades av dålig sårläkning, smärtsamma abscesser och osteomyelit, tror jag det uttalas, alltså en infektion i benet, i skelettet. Vid några tillfällen under denna period var han så sjuk att hans katolske präst gav honom sista smörjelsen. För John F. Kennedy var ju den första katolske presidenten. Vilket är fantastiskt, jag nämner det bara för att alltså från nationens grundande fram till 1960 var det enbart protestantiska presidenter. Han var den första katolske presidenten. Men han levde resten av sitt korta liv med kronisk intensiv ryggsmärta. Och det är ju med tanke på allt han lyckades utföra under de här åren. Alltså om du själv har haft ryggsmärtor så vet du ju att det är otroligt svårt. Otroligt jobbigt att lyckas med någonting. Och att lyckas genomföra en presidentvalskampanj och bli president och jobba som senator är ganska fantastiskt. Och han mördades ju alltså i Dallas 1963. Och detta är den stora konspirationsteorin. Konspirationsteoriernas konspirationsteori. Vem mördade JFK? Och det finns ett enormt berömt foto från begravningen. Där John F. Kennedy Jr., hans son, 3 år gammal, gör honör till sin fars kista. JFK Jr., också känd som John John, som sen avled 1999 i en flygkrasch utanför Martha's Vineyard. Och ett plan han flög själv som störtade. Vi är inte riktigt säkra. Finns det konspirationsteorier om det också? Ja, självklart. Men antagligen, det gick fel. John F. Kennedys bror, Robert Kennedy, mördades ju ett par år efter JFK, där han sköts av en galning under ett valmöte. Och de har ju ytterligare en bror, Ted. Ted körde av en bro på Chappaquiddick 1969. Chappaquiddick ligger utanför Martha's Vineyard. Väldigt, väldigt fint. Som sagt, Kennedy-familjen är enormt rika. Men han körde av en bro in i vattnet och hans passagerare, en kvinna vid namn Mary Jo Kopechne, tror jag det uttalas, ber om ursäkt. Men hon, Mary Jo Kopechne, drunknade. Och Ted rapporterade inte detta förrän nästa morgon klockan 10. Tror du att det finns konspirationsteorier om vad som hände i Chappaquiddick? Ja, det finns hur många som helst. Men Ockhams rakblad säger ju att han körde full och därför ville nyktra till innan han gick till polisen. Ted Kennedy var känd för att inte spotta i glaset. Men den här skandalen, den här kvinnan avled, förstörde hans presidentambitioner. Han ville ju självklart också bli president. Men han satt sen i senaten en herrans massa år och var en ganska effektiv demokratisk politiker. Och nu så har John F. Kennedys brorson, alltså Robert F. Kennedys son, bestämt sig för att han vill bli president. Detta gick inget bra. Och RFK Jr., som jag kommer att prata om en sekund här, är en allmän galning och typ. Men han har Kennedy-looken, isblåa ögon, stilig kar. Och hans stöd kommer mest från republikaner som vill splittra den demokratiska rösten. För att Kennedy-namnet är fortfarande så väldigt, väldigt tungt. Trots att alltså resten av klanen Kennedy har offentligt tagit avstånd från honom. Alltså gått ut i reklambitar och sagt, rösta inte på vår bror, snälla. Vad har han gjort då? Jo då, först så när han var ung så missbrukade han heroin. 14 år av grovt heroinmissbruk och blev till slut gripen för detta och fick rehab. Och blev sen väldigt intresserad av miljöfrågor. Jobbade som advokat för att stämma bolag som hade släppt ut i miljön. Och sen så drev han över till att bli antivaxare. Långt innan det blev hippt. Men han blev som alla andra mer extrem under covid. Där han sa saker offentligt som att covid var etniskt designat för att spara judar och kineser. Hopp. Han är också helt, han är emot alla vacciner och är emot psykofarmaka. Antidepressiva är dåligt. Vet du vad du behöver om du är deprimerad? Jobba på en gård i naturen ett tag så blir du bra. Han är också själv tror på konspirationsteorierna om att John F. Kennedy mördades av CIA. Och fantastiskt nog, och detta är ju när våra manusförfattare i vår verklighet verkligen slog till här. Han blev diagnostiserad med en mask i hjärnan. En mask. Den här masken avled tydligen i hans hjärna. Ormet kryper hjärnan. Och han har haft många relationer med kvinnor. Även som gift man. Han har varit gift flera gånger självklart. Och det har även föregått många anklagelser om övergrepp mot kvinnor. Sen, en dag för några år sedan, så hittade han en död björnunge. Där han var ute och åkte. Han hade blivit överkörd, den stackars björnungen. Så han ville äta björnungen. Som man ju gör. Så han la in den i sin bil. Och just hela den här historien bara skriker psykos eller droger. Men så han hittar björnungen vid sidan av vägen, lägger den i bilen. Och sen så tillbringade han dagen med falkjakt. Och vem av oss har inte tillbringat dagen med falkjakt? Och sen så var det ett restaurangbesök som drog ut på tiden. Och sen så var han tvungen att åka till flygplatsen för han skulle flyga någonstans. Så han kom på geniala idén att lägga den här björnen på en cykelväg i New York i Central Park. Med en cykel på sig som han också hade tillgång till på något sätt. Så att det alltså skulle se ut som om en cyklist hade kört över den här björnen. Som sagt, det är... Någonting är väldigt, väldigt fel. Både på dig och på dem runt dig som säger ja, men det är bra, vet du. Ja, visst, det blir bra. Ja. Och 1994 så hörde han fick höra att en död val hade vaskat upp på en strand. Och här är citat från från hans dotter Kick. Hon heter Kick. Han sprang ner till stranden med en motorsåg, skar av valens huvud och fäste det sen med en bungee-kabel på taket till familjens minivan för den 5 timmar långa resan tillbaka till Mount Kisco i New York. Varje gång vi accelererade på motorvägen rann valljus in genom bilens fönster. Och det var det värsta som fanns. Vi hade alla plastpåsar över huvudet med utskurna munhål. Och folk på motorvägen gav oss fingret. Men det var bara normala vardagliga saker för oss. Ja. Nu då, efter att hans presidentkandidatkampanj inte har gått så bra. Så har han officiellt gett sitt stöd till Trump. Som självklart är jättenöjd. Med att få stöd från en Kennedy. Det finns en artikel jag hittade i McSweeney's. McSweeney's är en satirsajt egentligen. Jag vet inte varför de tryckte det här. Men jag tyckte det var väldigt bra. Som ett sätt att försöka förstå Trump-eran och Trump. Därför att... Den här artikeln är en intervju med en wrestling promoter. Och jag menar, vi pratar alltså om American wrestling, vilket inte är brottning utan är ett underhållningsspektakel. Och något av det amerikanskaste som finns, skulle jag vilja säga. Men den här wrestling-promotern, han tycker att man kan bara förstå Trump genom wrestling. För han var väldigt inblandad i wrestling på 80-talet under hans kasino-era. När han alltså på något sätt lyckades konka kasinos. Kasinos är det enklaste sättet i världen. Om du har råd nog att du kan köpa ett kasino, så har du en licens att trycka pengar. Men han lyckades konka kasinon på något sätt. Men han var vän med den stora chefen, kan man väl kalla honom, för American Wrestling. Vince McMahon. Vince McMahon, jag försökte läsa en biografi om McMahon, för wrestling är ju så vansinnigt amerikanskt. Jag orkar inte komma igenom den. Vince McMahon är en hemsk människa. Han har anklagats för sexuella övergrepp och att rent allmänt bara vara en otroligt jobbig typ, väldigt skadad människa. Men det viktiga med wrestling, och jag har nämnt det här lite grann i förbifarten tidigare, är ju det här med kayfabe. Som jag alltså tror är det ett av de centrala koncepten för vart amerikansk politik har hamnat. Så kayfabe, ordet, och detta kommer ju från, för att wrestling kom ju från carnies, alltså nöjesfältsoperatörerna. Och inte fina nöjesfält som Gröna Lund, utan de här som reser, kommer till någon småstad och sätter upp. Och det här kayfabe tror man är pig latin för be fake. Konceptet är att alla vet att det är fake, men låtsas som om det är verkligt. Det brukade vara att de som jobbade med det, brottarna själva och organisationen runt om, visste om att det var fake. Men publiken visste inte om det. Så att det handlade om att hålla liv i kayfabe, att inte låta publiken veta att det är fake. Men numera med internet och allting sånt, så vet ju alla att det är fake. Men du låtsas som om det är verkligt. Och du har också koncepterna med en heel och ett face. Så en heel är den ondska, eller skurken i dramat. Och en face är den som publiken ska heja på. Så att du måste dela upp dina brottare i vem är en heel och vem är en face. Och de kan självklart byta lite grann då och då. Jag råkade se för några år sedan en dokumentär om brottaren XX, Double X. Och han kallades för det därför att under Straight Edge eran, när minderåriga gick till barer. Så en del barer har så att du kan få komma in, men du får inte köpa alkohol. Så då sätter dörrmannen, eller dörrvakten, ett X på din hand. Så att de kan se i baren att du får inte beställa alkohol. Så han, och då double X, så han hade ett X på varje hand. Vilket tydligen var ganska vanligt bland straight edge-människorna. Och han var en heel, en sån som publiken inte ska tycka om. Och jag kommer ihåg den här dokumentären, han sa då, när han står och skriker åt publiken på scenen, eller i ringen: jag röker inte, och jag dricker inte, och jag använder inte droger, så jag är bättre än ni. Bu. I alla fall så är det väldigt binärt. Wrestling är väldigt binärt. Du är en heel eller du är ett face. Och deras karaktärer är baserade självklart på deras personligheter. Annars blir det alldeles för jobbigt att hålla igång det här. Men allting är uppskruvat till 10 eller 11. Men ett annat koncept också. Två koncept från wrestling. Du har vad som kallas för work. Work är planerade saker. När saker händer som det har planerats detta. Till exempel att den här, våran heel vann mot våran face. Det här är planerat i förväg. Men så har du också shoot. som är de icke-planerade sakerna. Och de här icke-planerade sakerna är farliga för att de kan ju bryta kayfabe. Och shoot kommer från, tydligen då, från straight shooting. Vilket också var en sån här nöjesfältsterm. När du har de här stationerna där du kan skjuta med ett luftgevär för att vinna priser. Om en kund råkar få ett luftgevär där sikterna inte har ställts in fel, så är det ett shoot. Alltså att det händer saker som du inte hade planerat. Men sen har du också worked shoot. Ett worked shoot är skriptat men också improviserat. Alltså det visar en del av det som händer bakom kulisserna. Och väldigt viktigt i wrestlingvärlden, i och med att, som sagt, saker och ting är planerade. De vet innan matchen börjar att Double X kommer att vinna mot The Undertaker eller vilka det nu är som är på gång här. Men sen så improviserar de fram det de verkligen säger och det som händer under matchen. Så att det gäller att vara, det är improv helt enkelt. Och vad som fick mig att verkligen läsa den här artikeln var ju just att på Republican National Convention, vem talade innan Trump? Alltså den bästa tiden att prata förutom själva huvudtalet. Det var Hulk Hogan. Hulk Hogan är en wrestler. Värt att tänka på när du försöker processa hur saker kan vara som de är i Amerika. Men jag vill avsluta med goda nyheter. Överdoserna i landet går ner. Vi har haft enorma problem med drogöverdoser i en massa år nu. Först opiaterna, oxycontin och sen när kartellerna började blanda in fentanyl. Så vi har fortfarande runt, och det finns ju ett enormt mörkertal. Det är svårt att hitta ordentliga siffror på det här. Men runt 100 000 överdoser per år tror de att händer i Amerika. 100 000 amerikaner dör varje år av överdoser. Men det här har gått ner runt 20-30% eller så. Återigen, stora mörkertal. Det är mera en vibb-grej än en nummergrej. Ingen vet riktigt varför. Dels tror vi då, eller experterna tror, att det är för att Biden-administrationen har satsat väldigt hårt, mycket pengar, mycket resurser på att minska smugglingen, få in mindre fentanyl i landet. Och också ökat tillgången till en drog som kallas för naloxone. Naloxone på svenska, jag vet inte om det har översatts till något annat namn i Sverige. Men naloxone är, om du får en opiatöverdos, så kan du injicera naloxone och så räddar det livet på folk. Lite grann som den här scenen i Pulp Fiction när han driver in adrenalinnålen i hjärtat på kvinnan som har fått en överdos. Men lite mindre dramatiskt, hoppas jag. Jag har aldrig behövt se någon räddas till livet av naloxone. Men det räddar alltså livet på folk och det finns nu att köpa över disk så att du inte behöver ha ett recept från en läkare. Sen också en annan teori som finns är att kartellerna, de blandar in en annan drog i fentanylet. De kan inte låta bli att blanda in saker i saker. Den här drogen kallas för xylazine. X-Y-L-A-Z-I-N-E. Jag hade aldrig hört talas om den innan jag läste den här. Men xylazine är dåliga nyheter. Det är toxiskt och leder till lesioner, vilket är väldigt, väldigt dåligt. Nästan som om kartellerna inte känner starkt för människovärden. Men xylazinet fördröjer abstinensbesvär, vilket teoriserar en del, kanske leder till att missbrukare använder färre doser därför att abstinensen kommer inte lika fort. Men den största teorin är helt enkelt att missbrukarna har lärt sig hantera fentanylet bättre. Så att de är bättre på att hålla koll på varandra när de tar drogerna. Och har naloxon redo ifall någon skulle få en överdos. Så något bra som händer. Någonting som man önskar inte skulle behöva hända. Men det är åtminstone bra att det händer. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar framförallt de av er som stöder på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Det är enormt moraliskt upplyftande. Podden finns också på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden. Ett ord där också. Om du har lust att se, jag lägger ut en liten promo, försöker jag, när jag lägger ut nya avsnitt. Bästa sättet att få tag på mig är gammal hederlig e-post. hej@amerikapodden.com. Glada tillrop och framför allt korrigeringar. Om jag råkar säga någonting som inte är faktamässigt korrekt så vill jag väldigt gärna få höra det. Sen om du har någonting som du går och grunnar på om Amerika. Om det är någonting jag kan svara på så gör jag väldigt gärna det. Krama varandra i trafiken. Namaste.